Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Idag är det sista avsnittet för denna femte säsong av HR-digitaliseringspodden. 50 000 lyssningar har olika avsnitt haft under åren. Det känns magiskt. Jag hoppas verkligen att jag och alla mina gäster ger dig tankar och idéer i hur du kan förändra din egen verksamhet. Att lyssna på podd är ett verktyg i verktygslådan, men om du verkligen vill utveckla dig själv och din verksamhet så erbjuder jag och mina samarbetspartners även andra verktyg. Kurser där du får diskutera din egen situation och landa kunskapen kring digitalisering, prioriteringar, digitala verktyg och AI. Och också lära dig hur du skapar din digitaliseringsstrategi. Nästa tillfälle av vår grundkurs går den 15-16 oktober och omställningsbidraget kan användas. Ett annat förslag är att ta in mig som konsult ett par timmar för rådgivning, bollplank, second opinion kring er HR-strategi, inspiration eller workshop med er team. Du hittar info på hemsidan hrdigi.se eller så mejlar du mig på anna@hrdigi.se och så kan du förstås föreslå andra saker du tycker att du behöver. Men nu till dagens avsnitt. Vi avslutar säsongen med ett inspirationsavsnitt kring en ny smart lösning. Du som lyssnade på min senaste HR-tech-spaning som släpptes i december, så pratade jag då om att det kommer en ny typ av integrationsplattformar specialiserade för HR-system. Och det är just det som vi ska prata om idag tillsammans med Stina Hauschild som är vd och en av grundarna av bolaget Twine. Integrationer brukar vara något som alla undrar över när det gäller HR-systemprojekt och något som man oroar sig för. Nu finns det system som ska underlätta det här arbetet. Stina och jag pratar bland annat om hur integrationer egentligen fungerar och vad en plattform som Twine kan användas till. Hoppas att ni nu alla får en härlig vår och sommar, så hörs vi efter semestrarna igen. Välkommen till HR-digitaliseringspodden, Stina.
Tusen tack.
Jag tänker på lite grann, hur länge är det vi har känt varandra? Du har ju gjort väldigt många olika saker och nu är du inne på ett område som är oerhört intressant, tycker jag. Mm. Men kommer du ihåg, hur länge sedan var det vi sågs första gången?
Jag tror kanske 2,5 år sedan. Något sånt kan det ha varit det. Då jag gjorde en reach out till dig.
Precis. Men då kan du ju få börja och berätta vem du är, vad du har för bakgrund och varför gjorde du en reach out till mig då? Som egentligen har något helt annat.
Ja.
Var något helt annat.
Ja. Ja. Ja, men det kan jag göra. Och jag tänker att jag försöker hålla det då till de relevanta områden. Man kan ju prata om sig själv annars hur mycket som helst. Men jag är personalvetare i grunden från Uppsala universitet. För de som har gått den linjen vet att det är inte så mycket tech.
Nej, fortfarande inte.
Nej, det är teoretiskt på många sätt. Efter min utbildning så började jag i bemannings- och rekryteringsbranschen. Och var verksam och var med och drev bolag där. Det som finns där är ju faktiskt väldigt mycket system. Så där jag förstod att jag har ganska rätt system och tycker det är roligt. Sen blev jag rekryterad till ett HR-techbolag faktiskt. Och det var då i samband med den rekryteringen som jag gjorde en reach out till dig. Där jag ville lite pick your brain också. Det var ju också en HR-tech-startup faktiskt jag skulle börja på där. Och vi tog en lunch. Och där började vi lära känna varandra.
Och sen har vi hållit kontakten.
Ja. Yes.
Så vad gör du idag då?
Ja, men nu driver jag Twine. En integrationsplattform för HR-relaterade system brukar jag kalla det. Så jag är en av medgrundarna och också vd för det bolaget.
Men vad kul att du har en sån klassisk HR-bakgrund. Just det här med personalvetarprogrammet och sen inom rekrytering och bemanning. Är inte det den mest liksom, klassiska?
Jo, klassiska. Och jag inser också, jag missar att säga det, jag har också varit konsult. Så jag har varit både HR business partner och rekryteringskonsult och HR-ansvarig. Så att jag har egentligen täckt in väldigt många olika delar inom HR, klassiska HR-bitet kan man säga. Så jag har suttit på vår nuvarande kundes stol många gånger.
Ja. Det är ju perfekt att ha. Då.
Ja, absolut.
Och nu har ni alltså startat ett nytt bolag. Hur länge sedan är det?
Oj, när började den här resan då? Är det 1,5 år sedan tror jag som det här fröet började gro hos oss.
Men ska vi försöka börja med att titta lite på det här med det problem ni försöker lösa, det vill säga det här med integrationer. Nu vet ju jag att de som lyssnar kan ju vara allt från att de har järnkoll på det här området eller inte har en aning.
Nej.
De kanske inte ens har ett HR-system eller integrationer. Kan du liksom ta det från början på något sätt?
Vad en integration är?
Ja.
Absolut. Jag ska göra det så pedagogiskt jag kan. Men det vi fokuserar på då, det är ju system som egentligen talar någon form av medarbetardata. Så har du två system som bägge har medarbetardata i sig, vi ser till att de kan prata med varandra. Så vi har samma data i bägge system helt enkelt. Och det är lite kort den bron över där som kallas för integration.
Och det vanligaste typen av integrationer då? När man driver, för det handlar ju ofta, som jag ser det i alla fall, det är när man ska göra ett nytt projekt för ett nytt system. Och så inser man att vi behöver ha data någonstans ifrån.
Ja, men precis. Ja, men det egentligen, när börjar man fundera på det här med integration? Och det är ganska spännande tycker jag. För att ganska tidigt på den här resan så insåg vi också att kunskapen kanske inte är så hög vad gäller integrationer. Och jag pratade med en nära samarbetspartner till mig som jag jobbat med under flera år, som jobbar med implementation mycket. Och hon uttryckte det som att det är ett stort svart hål. Och vad betyder då det? Ja, men det är både egentligen vad gäller kunskap, men också vad gäller kostnad. Att det kan gärna lätt springa iväg, för man har inte haft kompetensen med sig från början. Och sen så helt plötsligt så står man och har lagt jättemycket pengar för att försöka lösa det här som man inte då har genomtänkt egentligen i ett tidigare skede. Och kanske heller förstått tid på.
Precis. För att man ska ge sig in i någonting så tänker man, ja men idag, vad ska vi ha vår masterdata till exempel? Ska den finnas i det nya HR-systemet? Ofta dyker de här frågeställningarna upp när man ska gå från att bara ha kanske ett lönesystem, rekryteringssystem, och sen ska man ha ett HR-system som mer är centralpunkten, och så inser man att ja men här ska vi göra någon form av koppling och vill att datan ska då flöda emellan.
Exakt. Och det är ju för att säkerställa datakvaliteten såklart, men också underlätta och skippa massa manuellt arbete givetvis också. Så automatisera olika processer. Men det är faktiskt en liten intressant trendspaning också vad gäller det här, var ska masterdatan ligga? Vi ser en liten trend i att masterdatan faktiskt kan ha hem i olika platser i systemlandskapet beroende på vilken data det är. Till exempel lönen kanske man alltid ändrar i lönesystemet, för det där lönerevisionen görs. Men den behöver också finnas i HR-systemet, så att just lön kanske mastern finns i lönesystemet, men den kopieras sen över till HR-systemet. Medan andra uppgifter kan förändras i HR-systemet och sen skickas vidare till
Så man vill liksom, precis, det är mer var just en viss data finns. Ofta så vill man ha en punkt där det finns. Alltså att man vill ha en punkt där man vet att all data finns. Men det kan man ju ha, men det handlar ju om då vad som behöver flöda till och från.
Exakt. Och vad föds datan? Alltså vilket system ändrar vi i? Och vad händer då? Väldigt spännande.
Ja, och det här är ju då när jag håller ju utbildningar då, grundkurser som handlar om att förstå hela området digitalisering och HR. Och även nu för tiden då så är det ju självklart med en del AI. Men då brukar jag börja med att fråga vad era funderingar och utmaningar. Ja, men då är det ofta faktiskt integrationer som man tar upp som just det här problemområdet som man inte riktigt får grepp om.
Ja, och vad beror det på? Det kan man verkligen fråga sig också. Varför har ingen tagit 20 vid honan där? Men jag har ju läst ganska mycket olika forskningar och liknande på det. Och Gartner gjorde en undersökning ganska nyligen som sa att 36% av de som väljer att lämna ett system gör det på grund av att bristfälliga integrationer. Alltså egentligen inte att man är missnöjd med själva systemet, utan att systemet inte kan samverka med övriga system.
Mm.
Och det är ju jättetråkig statistik, tycker jag, när vi har välfungerande system i övrigt.
Ja,
men att just det är integrationerna som inte fungerar.
Mm. Hur fungerar det traditionellt? Om du sätter, för jag har ju varit med i projekt, så att jag har ju sett, men oftast har jag faktiskt lämnat och låter dem fortsätta att göra klart just integrationerna senare. Men alltså, hur fungerar det? Det traditionella sättet är väl att man får knyta emellan varje system. Och då är man lite beroende av de leverantörer som då har de här olika systemen.
Mm.
Kan du beskriva liksom hur det går till? Hur går ett sånt projekt till?
Absolut. Om man börjar med att se vad är det som möjliggör för att ens kunna göra en integration mellan system. Ja, men det brukar börja med att man har en API, och det brukar jag beskriva nästan som ett hål i väggen när man ska stoppa in en grön kontakt, och att själva integrationen kan vara kontakten då, mellan.
Mm.
Och utan ett hål i väggen så kan du inte stoppa in någon sladd. Så det är ju liksom en förutsättning för att man ska kunna bygga mot systemet. Sen kan systemen bygga mot andra system utan att ha för den del en API. Men då måste systemleverantören själv bygga den integrationen.
Mm.
Så ska du bygga mot, så behöver du ha ett grenuttag att koppla in i. Och kvaliteten på de API-erna ser också väldigt annorlunda ut och olika ut. Så det ska man också ta med sig, att bara för att det finns så behöver det inte betyda att allt kommer fungera nu.
Mm.
Men det kan vi ta ett annat avsnitt kanske också och prata lite API-mognad, och det är lite djupgående. Men idag finns det lite olika sätt då att bygga integrationer och de integrationer som finns på marknaden. Det här med integrationsplattform har inte funnits som lösning så jättelänge faktiskt. Man började väl jobba med det 2011, började man se en lite att det började bubbla. Det är väldigt trendigt i USA just nu. Mm. Vi har ju flera aktörer i Sverige som gör det kanske på andra områden. Men vi gör det då med nisch mot just den här typen av system som pratar medarbetardata. Men jag brukar kategorisera det i olika delar. Det finns ett sätt att bygga det på där man tar in en extern konsult. Vissa leverantörer jobbar väldigt nära frilansande konsulter som är utvecklare då, som kommer in och bygger den här bron, eller vad man ska säga. Då måste man ju ha förutbestämt vilken data är det vi vill skicka och hur ska den flöda. Det är en standardiserad integration, brukar vi kalla den för. Att det är bestämt vad det är man ska ha. Den behöver ju också givetvis förvaltas över tid för att se att den säkerställs, att den fungerar bra över tid också.
Mm.
Därför kan det vara ganska sårbart just att jobba med den typen av integration då, där man är beroende av en frilansande konsult som kan ta en anställning eller blir ofta väldigt, väldigt upptagen då många kunder samtidigt får problem ofta samma gång.
För att det kan vara en förändring i en produkt då, ett lönesystem eller ett HR-system eller liknande.
Precis, det drabbar ju sällan en kund samtidigt, utan det är ju då alla kunder på en gång, och då ska man få hjälp väldigt snabbt såklart, för det är oftast löneberoende data som finns också.
Jag sitter här och får en bild i huvudet över hur de här konsulterna kommer in och bygger den här adaptern som man måste ha med sig. Du vet, en adapter till varje land. Vi kommer med en kabel dit och så är det ett annat hål i väggen, och så ska du få de här att prata med varandra.
Exakt, ja, men det är väldigt, väldigt, vad ska man säga, billigt sätt att beskriva hur det fungerar.
Mm.
Absolut. Sen finns det ju de bolag som också jobbar med de större konsultfirmorna. Det är oftast väldigt stora och kostsamma projekt. Men det byggs ju lite på samma sätt, att man bygger en standardiserad integration då.
Mm.
Där de också behöver komma in när det är någonting som behöver förvaltas.
Men då har de oftast gjort det här många gånger för.
Ja, men det är ju erfarna konsulter, givetvis. Ja. Men sällan man återanvänder liksom.
Nej, det har jag sett också. Ja. Men det, de säger att det inte riktigt går. Och då pratar vi till exempel kopplingar till de här större plattformarna som Workday, SuccessFactors och liknande.
Precis, precis. Mm. Och de riktigt stora bolagen också. Men du har helt rätt.
Mm.
Sen är det väldigt vanligt att det är inkluderat hos systemleverantören också. Och då är det ju ofta de mindre faktiskt, om man ska se över marknaden. Det har du säkert sett också.
Mm.
Och varför det är så är ju ofta att det är ett krav för att de ska få sina första kunder med. Alltså kunderna ställer kraven om att integrationerna ska finnas där. Och då behöver man också bygga dem själv. Men samma sak där, så är de ju standardiserade då. Så att alla kunder behöver ha samma data som flödar mellan de här olika punkterna.
Mm.
Men ofta så ingår de ju också i den kostnaden som man betalar. Men det är också då får man ställa sig i ledet och få samma data som flödet.
Ja, så om man har valt att ha egna fält och liknande, då är det fortfarande så att man måste utveckla det.
Precis, och det går ju sällan. I så fall får man ju utveckla en helt egen integration. Då. Det går inte att komplettera befintligt.
Då tänker jag, vilken komplexitet det blir. Och det är väl det ni har sett då. Eller jag vet ju att det är en komplexitet. Om du har väldigt många olika typer av system och så ska alla prata med varandra, då får du ju ett till ett kopplingar överallt.
Ja, och det blir ju ett himla virvar. Och det är väl det vi sätter ju oss som ett system mellan systemen, kan man säga. Där varje system har en jättedynamisk bro, kan man säga, till oss. Och den jättedynamiska bron möjliggör för alla kunder att använda vilken data de vill. Över tid förändra det också. Men de är oberoende av varandra. Så man slipper det här. Vi är som en grenkontakt, kan man säga då. Om vi ska återkoppla till det här med elsladdarna. En grenkontakt istället för det här virvaret med 1000 olika sladdar. Där man inte har koll på vilken som går var och hur det ska flöda och sådär.
Och hur kom det sig att ni började jobba med det här? För nu har du som sagt 1,5 år. Var det någon som kom på idén eller var det att ni såg det här i USA? För jag har ju sett det här komma med själva integrationsplattformar. Har ju funnits i andra delar av organisationerna. Alltså olika, jag menar inom, ja, vilka exempel ska vi ge? Affärssystem och liknande. Men så plötsligt så började jag se att det kom. Var det det som gjorde det, att det kom för HR-världen eller... För ni är ju ensamma om man gör det här i Sverige i alla fall.
Exakt, ja, men det är nog en liten parallell. Vi såg ju problemet i samband med att jag tog kontakt med dig och det HR-techbolaget jag jobbade med tidigare. Så såg jag ju att det är ju inte bra system som är problemet. Det finns ju skitmånga bra system. Det jag försökte göra första tiden där var ju att hitta en marknadsposition faktiskt för det systemet. Och insåg att det finns ju hur många... bra system som helst. Men problemet är att de inte kan samverka. Och då kikade vi bort mot USA, precis som du säger. Det är mycket som kommer därifrån. Och då såg vi att wow, här funkar det väldigt bra. De här plattformarna som gör liknande saker där växer så det knakar. Och fler bolag förstår effekten av det. Men vi såg också ett behov av att vara en nischad aktör på det här nordiska systemlandskapet. Så väldigt speciellt. Men också hur vi... har, vad gäller lönesystem, väldigt speciellt landskap vad gäller det. Men också att vi har väldigt många nischade system som också plockar ut kanske vissa funktioner ur befintliga system och fokuserar bara på det och bestämmer sig för att göra det här bäst. Så vi såg att det finns ju faktiskt ett behov här för att få de här att verka samman. Och egentligen fungera ännu bättre tillsammans. Och det är lite den här best of breed trenden som man har sett nu några år tillbaka och också ser faktiskt de undersökningar som görs fortsätter framåt. Att man kommer fortsätta att jobba i nischade system för varje arbetsgrupp egentligen. Om det är rekrytering eller onboarding-teamet eller...
Eller learning eller...
Exakt.
Eller nya appar eller engagemang och liknande. Alla behöver ju tillgång till den här typen av data. Jag har ju, precis som du säger, också sett det. Att vi har ju mycket kanske begränsat oss själva. Men det handlar ju både om en mognadsgrad på marknaden. Att om man fortfarande är där och försöker hitta sitt HR-system. Då har man inte så många system. Men så fort du kommer förbi det så kan du ju börja tänka det här best of breed. Och det här är ju möjliggörare för det. Att kunna verkligen expandera och ha flera olika system.
Exakt. Och det är ju också någonting vi har sett att många kunder vill, även fast man sitter med ett HR-system som kanske har vissa funktioner, så vill man ha ett externt system för en viss funktion, kanske onboarding. För att det nuvarande systemet inte täcker det behovet som kunden faktiskt har. Och det vill vi ju möjliggöra. Och det finns faktiskt riktigt, riktigt vassa system på den nordiska marknaden som kanske inte har fått visa vad de går för än just på grund av integrationerna. Men det
jag håller med om det.
Förändring hoppas jag på
jag
framåt.
Jag hoppas verkligen på best of breed strategi på många fler företag. Istället för att säga att ja, men det är enklast att ha allt i samma så vi inte behöver göra det här. Men du, nu får du berätta hur fungerar då det här. Ert system, lite mer på djupet.
Yes, det ska jag göra. Vi ska se, jag ska bara lägga till en liten sak också kring det här med hur integrationen traditionellt fungerar lite, som vi pratade om innan. Jag glömde lägga till punkten att det finns ju faktiskt de som utvecklar, alltså de stora bolagen som utvecklar egna integrationsplattformar. Jag tänkte berätta lite mer om senare, men det är också ett sätt att göra det idag.
Du menar de stora leverantörerna av HR-system eller menar egna bolagen?
Ja, slutanvändare. Som har tagit fram egna då.
Mm.
Men det finns utmaningar i att göra det själv också.
Ja, precis.
Kan vi gräva lite mer sen.
Ja.
Ja, men din fråga.
Så hur funkar ert system, Twine?
Yes. Och jag tror jag berättade lite kring det innan, att vi är som ett system mellan systemen då. Där varje system har en integration till vårt system. Och egentligen när vi har hämtat data från ett system så finns den tillgänglig för alla. Det vi gör, vi kan ju hämta data från egenskapade fält, vilket är väldigt vanligt att man gör i HR-systemen, att man tar fram egna custom fields för saker man vill mäta, eller man kanske vill registrera allergier eller t-shirtstorlek eller vad det nu kan vara,
som
man också vill skicka vidare till ett belöningssystem eller liknande, för att ta som exempel. Vi hämtar in de fälten i vårt system, där kan man visualisera alla fält man har. De mappas sen till ett bibliotek hos oss där det får en betydelse. Man kan säga som en liten öronmärkning. Vad är det här? Jo, men det här fältet betyder t-shirtstorlek.
Mm.
När det har en betydelse hos oss kan vi sen skicka ut det till vilket av de andra systemen som vi har i vår plattform som helst. Vi kan ju också då möjliggöra att vi kan hämta data från flera system samtidigt, och vi kan också skicka data till flera system samtidigt. Så det behöver inte gå de här olika karusellerna där det kan brytas kedjor och sådär som det har gjort historiskt också. Så det är lite kort vad produkten gör.
Så spindeln i nätet där all data, men är det då en SaaS-lösning?
Det
är min fråga.
Ja.
Så att ni har en plattform och sen har man olika, man har sin egen del av den här plattformen.
Precis.
Mm. Men alla de integrationer ni då bygger och jobbar med de olika leverantörerna, de kommer alla kunder till godo. Men sen så skapar man sitt eget bibliotek.
Mm. Precis.
Men hur säkert är det då?
Ja, supersäkert självklart. Det är
jättebra, gissar jag. Men...
Ja, men det är faktiskt något som är väldigt viktigt för oss, i och med att vi har ändå branschkollegor i USA och sådär, som där vi såg att vi behöver... För att vara här och fylla de säkerhetsklassningarna och den förväntan som finns i det nordiska systemlandskapet, så behöver man förstå den här marknaden och hur det fungerar med säkerhet här. Så det har varit en av våra topprioriteringar från start när vi började bygga faktiskt.
Mm.
Och just nu så jobbar vi med en annan SaaS-tjänst faktiskt för att säkerställa vår säkerhetsklassning också. Det är ju allt från hur man jobbar med data, vem har tillgång till datan, hur skyddar vi vår plattform och så vidare. Och målet är att certifiera oss i en ISO-certifiering som heter 27001.
Okay.
Som är en ganska vanlig klassning vad gäller datasäkerhet då, för den här typen av data. Och där har vi kommit väldigt långt, men vi tar då hjälp av det här SaaS-bolaget också på den resan. Så man kan följa faktiskt på vår hemsida hur långt vi har kommit där i vårt säkerhetsarbete, men det är verkligen en topprioritering.
Mm.
Skulle vi någonsin få ett nej, så är det liksom, då har vi gjort något fel på grund av säkerheten då, i alla fall. Så där vill vi inte vara.
Men ni lagrar ju inte kundens data, utan ni för den datan vidare och sen har ni biblioteket över vad saker betyder.
Exakt.
Så ni sitter som en spindel i nätet, men ni äger inte.
Man kan säga att till viss del lagrar vi en under en viss period. För vi vill gärna veta vad förändringarna har skett.
Mm.
Vi vill inte pumpa, för det blir väldigt hård belastning på samtliga system att skicka över all data hela tiden. Utan vi vill se, vad har det skett en förändring? Så vi lagrar tillfälligt, men den blir aldrig verksam i vårt system kan man säga. Den är alltid krypterad hos oss. Så den betyder inget hos oss, men vi kan se förändringar tills den då hamnar och blir verklighet i ett annat system med.
Mm.
Så en period gör vi det, men det är ju inte ett HR-system som lagrar data över tid, utan det försvinner ju när nästa puls
körs. När ni har liksom kontrollerat och verifierat. Men, men det betyder ju också att man kan övervaka de här flödena.
Ja.
För det har jag varit med om när saker går sönder och ingen märker något. Det är jobbigt.
Exakt.
En koppling mellan det och det.
Ja.
Ett lönesystem när man har 20 till exempel.
Precis. Ja. Ja, men då låter det som att du har suttit i de skorna. Jag också har stått innan, där man har liksom bara märkt att integrationen funkar inte. Man börjar ringa leverantörer. Ingen vet någonting. Och nu ska vi snart liksom använda den här datan. Hur ska vi göra? Man spenderar flera timmar och till slut så har de inte, ja men här ligger problemet. Ja, då ska man få dem här också att prata med varandra. Så de kan lista ut och lösa problemet. Så i vår plattform kan du också bevaka dina integrationer helt enkelt. Är det något som inte funkar, så istället för att lyfta luren så loggar du in i vår plattform och där kan du se status och också historik. Är det något som inte har funkat kanske i natt? Ja, men nu är det löst. Ja, men då vet jag att det var därför i natt så funkar det inte. Vi kollar också så att vi tycker att vi är ingen... vi validerar inte datan, men vi säkerställer att datan i alla fall är hel. Så skulle vi skicka över en medarbetare till exempel som ska ha lön. Det är en ny medarbetare som ska ha lön och den ska ha personnummer och den ska ha mejladress i lönesystemet från HR-systemet exempelvis. Och vi märker att den inte har lagt in personnummer utan det är skrivet med bokstäver i det fältet. Då kommer vi stoppa det och det kommer bli synligt också i vår plattform att här har vi en person som den inte har fyllt i fältet korrekt. Kolla det. Istället för att skicka runt data som då inte stämmer så kan vi stoppa det i tid och så kan man kvalitetssäkra det.
Så det blir en kvalitetssäkring av datan, för ofta pratar man ju om det när man jobbar med och vill ta det i nästa steg med sin data, analysera, att jobba med kvaliteten är ganska svårt också då när man har det på flera ställen, men här kan ni fylla en funktion på det också då.
På ett vis, ja. Jag vet att vi inte vill kalla oss för att vi validerar datan. Men vi kan i alla fall hjälpa kunden att inte skicka data som är icke-relevant. Sen om du skriver fel summa, vi säger att personen du har skrivit 50 000 men skulle ha 60 000 i lön. Det kan vi inte, nej, det kan vi ju såklart inte göra något. Men skulle du skriva 60 000 i text så kommer vi stoppa det och säga det här måste du kolla. Så till viss del kommer vi kunna hjälpa med det, men vi vill inte kalla oss för datavalidering.
Nej.
Än. Vi får väl se.
Aha. Det kommer saker framåt. Först en fråga kring det här med integrationsplattformar, eftersom vi pratade om hur det har gjorts tidigare. Som sagt, det har funnits den här typen av plattformar som är mer generella. Vad är skillnaden med att göra det här för en HR-miljö som ni fokuserar på, där personaldatan är den som flödar, jämfört med att använda en generell integrationsplattform som många företag ändå har i sitt, kanske i sin verktygslåda.
Ja, men många av de här integrationsplattformarna som är generella är ju ofta väldigt, vad ska man kalla det för, low-coded, så det kanske till och med krävs att det finns en utvecklare som sitter och mappar och kopplar de här olika integrationerna. Vi har ju en nischad och expertiskompetens för just den här typen av både system men också den här typen av data och den typen av API-er, vilket underlättar väldigt mycket när man jobbar med just den här typen av integrationer. För det liknar, det går inte att jämföra med att skicka en siffra när det gäller två ekonomisystem. Jag känner, det är ju usänkert börjar jag känna nu i jämförelse med...
Jag tror det också. Jag håller med dig där.
Ja, men det är liksom inte i närheten av svårt i jämförelse med det här. Mm. Och det kommer ju mycket till det här med att mycket data påverkar varandra.
Mm.
Är du tjänsteman eller arbetare? Ja, men då är det annorlunda. Mm. Ja, och så vidare. Så just nischen är också styrkan.
Mm.
Att vi faktiskt förstår det här systemlandskapet och hur de hänger ihop och vilken data som ska vara var och så vidare. Sen har vi också gjort vårt system väldigt lättanvändigt. Alltså vi kan givetvis sätta upp integrationen åt dig också, men är du en superuser i ett system idag kanske och lite tekniskt lagd, så kan du också hantera integrationen själv och där koppla om fält också. Om du helt plötsligt skulle vilja skicka mer data till ett system, så kan du enkelt ändra det i vår plattform. Eller om du vill flytta till ett annat fält så kan man också göra det. Så det är väldigt lättanvändigt på det sättet. Du behöver inte vara utvecklare som sitter i vår plattform och hanterar det.
Och så kan du också enkelt byta ut ett system. Alltså jag tänker också flexibiliteten i att du inte bara bygger någonting och sen är du fast i det, utan du kan sen säga om jag vill byta learning-plattform eller engagemangsenkätsplattform eller liknande, vad det nu än kan vara, så kan du liksom switcha det då också.
Exakt.
Ja, och till och med då göra det själv fast du inte är en utvecklare helt enkelt. Ja,
precis.
Det låter ju superbra. Eller jag har ju pratat med vissa om det här redan, så att alla blir så här, åh, halleluja.
Ja, fungerar det verkligen, men det är ju bakom det, det är väldigt komplext, men det är helt sant. Och det är väl det som många tror jag som har de här dyra satsningarna och bygger integrationen. Man har valt ett system och sen så ska man bygga den här dyra integrationen och sen så ett år senare syns man att det här blir inte rätt alls.
Mm.
Det blir en jätteekonomisk satsning att då satsa om. Och det handlar ju om mer än bara integrationen givetvis, men vi gör det enklare.
Mm. Mm. Men vad har ni lärt er på resan? Alla lärdomar under tiden? Massor säkert?
Ja, jättemycket lärdomar. Jag vet inte hur mycket tid vi har, kände jag nu. Men en insikt är väl just det här att det finns en ovana, tror jag, det här med att kravställa integrationer. Och det beror så lite på också vem det är som gör det. Men det är ganska vanligt att det sitter en HR-generalist ute och ska upphandla HR-system och man läser på och så vet man att man ska fråga efter, finns det en integration mot det här systemet? Ja, så gör man en check i boxen där och sen går man vidare. Och sen när man står där på andra sidan så inser man att det är inte alls den här datan vi vill skicka mellan systemen. Och med den här datan vi kan skicka nu så kommer vi inte få någon glädje av den här integrationen alls. Så det är väl en sån liksom insikt som vi tar med oss. Och att kompetensen då är väldigt låg vad gäller integration och också kanske faktiskt det här med att läsa API-dokumentation.
Ja, det är väl inte min styrka heller faktiskt.
Nej, men det är inte så lätt. Men jag tror att man att i alla fall läsa på lite om det och förstå vad det betyder. Alltså, kan den här API:n hämta eller skicka data till exempel?
Ja, för det är ju något som jag brukar också ta upp i utbildningssyfte då, att man, det beror väldigt mycket på systemet, vad det klarar av.
Mm.
Och att man tror att saker och ting klaras av, men beroende på när det är byggt och hur det är byggt och med vilken intention, vilket år det byggdes, så har det ju väldigt olika förmågor.
Mm. Verkligen, verkligen. Och det brukar vi kalla för lite API-mognad också.
Mm.
Vi har ju vissa leverantörer vi jobbar väldigt nära nu som har börjat förstå det här och faktiskt anpassa sina API för att vi ska kunna göra våra integrationer mot dem så dynamiskt som det bara går.
Mm.
Och det är faktiskt en viktig poäng här också som jag vill förtydliga, att vi kan ju aldrig bli bättre än vad de här grenuttagen är.
Har du fler lärdomar?
Ja, men det är väl också det här lite som vi var inne på precis med så att vi inte kan bli bättre än vad systemen är. Men det finns ju väldigt många gamla system på marknaden som är väldigt gammal tech. Och inte lika, ofta lättare för oss att jobba med de nyare systemen faktiskt.
Mm.
Som har lite modernare system och som satsar på sin API också. Och det är väl också en sån insikt som jag tar med mig och som är en lärdom att jag tror att många behöver tänka till det ordentligt. Och jag vet att det är inte något man gör på en handvändning, de här äldre systemen, att utveckla en bra API. Mycket lättare för de som har tänkt på det från början, som är de nyare systemen.
Mm.
Men att jag tror att det är en förutsättning också för att liksom hänga med in i framtiden.
Håller helt med.
Mm. Och mer, ja men, jag tror också det här att tänka till på integration i tid. Vi har ju pratat om det innan med att, liksom, kunskapen, men faktiskt göra det en tidig fas så man inte står där med byxorna nere.
Att man köper in ett system som sen inte fungerar tillsammans med ditt övriga systemlandskap.
Precis, och på vilket sätt då? Det är den lilla detaljen
den lilla, får. Att inte bara, men jag har ju hört att, jag menar, eller hört, jag förstår ju det, att om man inte har en hög kompetens inom teknik, digitalisering, förstår det här, så är det ju ganska komplicerat att börja gräva i någonting och ställa frågor om saker man inte kan själv.
Mm.
Så det är ju en utmaning, men det gäller ju att förstå att det här är en dold kostnad, kan vi säga, om vi inte hanterar det, om vi inte gräver det på djupet. Och jag ser ju att det finns de, jag hade ju ett avsnitt om hållbarhetsredovisning, och då kan det ju vara så att de frågar leverantören, någon HR-person frågar leverantören, kan ni rapportera på hållbarhet, den nya hållbarhetsrapporteringen? Alltså, vad är det? Det är ju ingen fråga. Det är ju likadant på det här, att man vet inte ens vad det är man vill åstadkomma. Man måste gå mycket djupare när man väl kommer till utvärderingarna av vad man faktiskt ska göra.
Exakt, exakt. Mm. Och det gäller ju att komma på i tid, är min rekommendation. Och också avsätta. Jag tror att många glömmer bort, för att många som köper system, beroende på hur stort bolag man är såklart, men många har ju vävt in då integrationerna i sin systemkostnad kanske.
Mm.
Så då har man inte avsatt en egen budget för det, beroende på storlek som sagt. Mm. De största bolagen har ju gigantiska budgetar för integrationer just. Men där måste man också tänka till, tror jag, i att, att förstå att det är en väldigt viktig nyckel för att det här ska fungera optimalt. Och därför vill vi också ställa krav på integrationen och hur de fungerar. Och inte nöja oss med att bara det finns en.
Nej, precis.
Men hur flödar den?
Jag vet, och vad kommer det kosta? För kommer ni ta betalt för att vi flödar data extra utöver det vi har? Eller inkludera? Vad händer egentligen?
Exakt. Och jag tror att det finns ju aktörer nu på marknaden, HR-system, som bara kan skicka data. Vilket innebär att du kan inte ändra data i något annat system och skicka till dem och ändra då hos i HR-systemet, utan allt måste skickas.
Ja, det är ju... Och det här kanske kan vara någonting för alla som lyssnar som sitter på offentlig sektor och måste göra upphandlingar, att titta på de här kraven på när man upphandlar. Det är ju jätteviktigt. Och en vattendel, vilket system. Och nu för tiden när man också kan handla SaaS-lösningar. Så det öppnar ju upp för en ny typ av system, verkligen.
Mm.
Ja. Men du, har det kommit några överraskande insikter eller saker som blir bonus när man gör någonting sånt här?
Ja, men det var det faktiskt väldigt tidigt när vi, en av våra första early adopters som vi började jobba med, sa väldigt tidigt till oss att ja, men nästa del vi vill att ni integrerar mot det är vårt analyssystem. Men jag tänkte, men vad tusan, han är ju helt rätt på det. Vi sitter nu med alltså en källa där all HR-data flödar. Vi kan plocka ut HR-data från alla HR-system egentligen, eller alla system, HR-system säger nu, jag menar HR-relaterade system, som vi kan skicka vidare till en analysplattform. Mm. Där man kan jobba med data i realtid.
Mm.
Och korsa data som man liksom överhuvudtaget inte har kunnat göra innan, om man inte har suttit och mappat själv.
Mm. För då har ni beskrivna fält.
Exakt.
Och då måste man typ veta vad en full-time employee betyder och står för.
Såklart.
Som alltid diskuteras.
Och det är ju såklart givetvis, liksom, vi är inget analysverktyg, det vill jag också förtydliga. Men det vi har möjlighet att göra, det är faktiskt att dumpa datan där ni gör analys idag. Och det ser olika ut på olika organisationer, och det finns också nischade system för HR.
För HR där också, precis.
Men vi kan ju på ett väldigt enkelt sätt i realtid plocka ut den data. Så jag vet, jag pratade med en HR-chef ganska tidigt när jag berättade om det. Hon sa, men gud, jag sitter ju med lönedata som är liksom en månad gammal.
Mm.
Också vad gäller liksom frånvaro och sådär. Jag kan inte agera på den. Men det är ju omöjligt. Mm. Men vet du idag vilka som är sjuka eller liknande? Ja. Det kan du helt plötsligt göra.
Mm.
Så det är ju en jätteinsikt som vi har fått med oss och möjliggöra för HR. Och jag tror också, det är ju något du har pratat väldigt mycket om i din podd, att vi har en ganska låg analys- och digitaliseringsmognad i HR i Sverige just. Att många andra länder är mycket, mycket långt efter. Men att jag tror att vi kan möjliggöra...
Många andra är mycket före oss.
Precis,
för att korrigera.
Det blir jag blandade.
Vi är efter, de är före.
Precis, vi är långt efter. Men jag tror att vi kan möjliggöra att vi kommer mycket snabbare framåt när det gäller att jobba mer datadrivet, vilket jag tror kan sätta HR högre upp på agendan också i ledningsrummet. Och liksom hur...
Då kan man lyssna på det avsnittet. Det är självklart att man måste prata dataspråket. Så vilken jättebonus. Och då tänker jag också... Apropå hållbarhetsrapportering som jag tog upp, det innebär ju också att man har tillgång till den här datan som man samlar på sig och då kan rapportera på, borde kunna också föra in det i ett sånt verktyg, tänker jag.
Exakt, precis. Och det tycker jag, det här med hållbarhet är ju något som inte bara avser, jag lyssnade på ditt avsnitt här nu, precis som var om hållbarhet, men och det ställs ju nya krav då. Nu repeterar vi oss här nu mycket,
absolut.
Men det finns nya krav på hållbarhetsrapportering för vissa bolag, men jag tycker att alla, alltså det syftet med hållbarhetsredovisningen är ju inte att det ska komma krav eller lagar på att samma som ni gör, utan om man tänker ett steg till så finns det ju faktiskt jättemånga saker som skapar bättre organisationer, större mångfald, rättvisa och... Alltså jag tycker alla organisationer ska jobba med hållbarhet.
Och det kommer ju trickla ner bakåt, precis som, eller neråt i storlek. Eftersom om ett bolag behöver rapportera på alla sina medarbetare, inte bara sina egna anställda, så kommer det bli till exempel tvång på bemanningsföretag och, som kanske inte alls har samma storlek. Så att det kommer långsamt till många, många fler. Mm. Men då värdet som det handlar om, det är ju att visa upp den goda arbetsgivaren och kunna förändras och se de här och lyfta fram dem och förändra de saker som kanske inte är lika bra.
Mm.
Så wow, vilket mervärde det kommer ut av att jobba med integrationsplattform helt enkelt.
Ja, men verkligen. Jag känner själv att jag blev positivt överraskad för det.
Vad har ni annars då fått från kunder? Vad säger de? Har du några exempel?
Ja, men oj, det finns mycket. Men jag ska börja med att berätta detta, att vi har egentligen två typer av kundgrupper. Jag kallar den ena kundgruppen för slutkund eller slutanvändare, vilket är då de som nyttjar systemen. Men sen har vi en annan kundgrupp också som heter systemleverantörerna,
ja,
där man egentligen kan outsourca integrationer till oss.
Mm.
Så vi hanterar deras integrationer. Men jag kan ta lite exempel ur verkligheten här då, med en kund som faktiskt hade en så kallad standardiserad integration mellan sitt lönesystem och sitt HR-system som de jobbade med, men la fortfarande 10 timmar i veckan. Och nu ska prata vi om en organisation som bara är 100 medarbetare. På att flytta data, för den var inte tillräcklig. Täckte inte de behoven. Och nu har de sparat 10 timmar i veckan, så det är 40 i månaden på vår integrationsplattform. Just för att vi kunde fånga upp då de dynamiska fälten, alltså de fälten som de har skapat själva och kan sätta ett värde på det och skicka vidare då till det andra systemet. Så det är ett litet, ja.
Ganska värdefullt.
Extremt värdefullt. Och det här är bara en integration, ska tilläggas också. Ja, det är ju, kraften finns ju när vi börjar täcka liksom fler. Där flödet ska gå mellan flera system. Vi ska hämta från flera system samtidigt och så. Ett annat exempel från en slutkund där är ett större investmentbolag som förvärvar bolag regelbundet. En utmaning där, och som man har sett historiskt, är att de nyuppköpta bolagen får tvingas in i en befintlig struktur vad gäller system. Att nu får ni börja jobba i det här ekonomisystemet och det här HR-systemet och lönesystemet och så vidare. Vilket man tappar ju motivation, engagemang och det blir ju en stor kostnad. Och helt plötsligt kanske det här uppköpet kanske inte är så värdefullt längre. Det vi kan möjliggöra är ju att sömlöst egentligen omborda de här nya bolaget in i koncernen där man kan fortsätta jobba i sina befintliga system, men vi kan samtidigt plocka upp datan upp på koncernnivå så de har koll på vilka chefer är var, hur många är de, göra analys på högre nivå samtidigt som då de jobbar kvar i sina befintliga landskap.
Och så kan man förflytta det över tid istället för att göra någon sån här. Jag jobbar med företagsintegrationer, så det här tycker jag är superintressant och faktiskt inte något jag själv har tänkt på alls.
Nej, det var faktiskt en kund som kom till oss, som uppsökte oss som sa detta. Och där gör vi ju en jätteskillnad för dem.
Mm.
Så mycket enklare, man kan ju liksom från en dag till en annan bara implementeras in i systemlandskapet utan att det påverkar befintligt arbetssätt på något sätt alls.
Ja, jätteintressant.
Mm. Och sen har vi då också ett exempel ur systemleverantörperspektiv då, som också är vår. Där är det väl framförallt, tror jag, många systemleverantörer som har kommit längre. Vissa jobbar ju inte med integration alls, de bygger alls. Ska jag ta som exempel, det finns givetvis undantag, men Team Taylor bygger ju väldigt få själva. Majoriteten har ju byggt mot dem istället. Och det inser man nog när man har kommit en bit på väg att nu sitter vi med 20 integrationer, ska förvalta halva utvecklingsstyrkan sitter och med integrationer, men vi vill också fokusera på vår produkt.
Mm.
Och där någonstans behöver man nog ta ett vägskäl, att antingen får vi sluta med det här eller så får vi hitta en annan lösning. Men många av de här nya aktörerna behöver ju sitta med det här dilemmat idag, och man behöver också, som vi sa tidigare, erbjuda nästan integrationer för att få kunden.
Mm.
Och här spelar vi ju en avgörande roll, för de kan egentligen bygga mot vårt API, som vårt grenuttag som faktiskt är färdigt här i dagarna, så att vi möjliggör för just det. Man bygger mot oss och då har man tillgång till alla integrationer som redan finns i vår plattform.
Mm, mm.
Så på bara en integration så kan du erbjuda 15, 20 och på sikt ännu fler då, för att vi bygger upp vår portfölj med nya integrationer hela tiden.
Mm.
Så det är fantastiskt också.
Ja, men jätteintressant. Och jag vill säga nu också att det här är inte någon sponsrad podd, om ni tror det. För jag tycker det här är så viktigt för Sverige, Norden eller egentligen alla företag att kunna få göra de här sakerna mycket, mycket bättre.
Mm.
Mm. Ja, och Vad har ni på gång då? Vad kommer, mer än att ni hela tiden då bygger nya integrationer? Har ni något annat på gång?
Ja, nej men, som jag nämnde precis så lanserar vi här i dagarna bara vårt egen API som vi har lovat ska vara top notch såklart. Vi vill ju vara föregångare till hur det ska vara. Men möjliggör ju då för externa systemleverantörer att bygga mot oss.
Mm.
Så det ska bli super spännande tycker jag.
Mm.
Sen bygger vi givetvis på med egna nya integrationer löpande. Vill ni ha koll på de lanseringarna så får ni jättegärna följa liksom både oss på LinkedIn men också vårt nyhetsbrev. För där kommer vi trycka ut alla integrationer vi har. Jag tycker det är lika kittlande känsla varje gång vi lanserar en ny integration. Men om jag ska se en spåkula också generellt i systemlandskapet och sådär. Ja. Inte bara för oss. För jag tycker det är svårt att prata lite om Twines resa i vad vi är på väg. För jag tycker det förändras nästan varje vecka. Vi är ju som fas där vi kan vara så pass föränderliga. Så längre sprint än så kan jag nästan inte berätta. För jag kan inte se längre fram i framtiden än så faktiskt. Men, men om man ser systemlandskapet i stort så var det ju en leverantör som sa till oss ganska tidigt när jag berättade vad vi gjorde. För det kan jag säga också skiljer ganska mycket från vem jag pratar med om man förstår vad det är vi faktiskt gör.
Mm.
Vissa säger, det här har vi ju redan. Och sen pratar man med kollegan 5 minuter senare som säger, wow, shit, det här är ju helt avgörande. Och sen jag pratar med din kollega nu som sa. Så det beror lite på kompetensen.
Mm.
Men jag pratade med en systemleverantör som kollade på mig och sa, ja, alltså ni är ju heaven and hell.
Mm.
Och det ligger faktiskt någonting i det. För att vi skapar förutsättningar för de bästa systemen där ute. Och det har varit ganska svårt och jobbigt att byta system som du var inne på innan på ett tryggt sätt. Och vi bryter barriären nu och de som inte hänger med i den här trenden tror jag kommer ha svårt att konkurrera lite framåt. Så det möjliggör ju också för nyare system att kanske snabbare kunna ta marknadsandelar också, tror jag. Och jag ser ju också som sagt det här med att jobba med data på ett helt annat sätt kommer möjliggöras framåt också.
Mm.
Och datakvaliteten då, mycket mer säker än innan med sömlösa integrationer.
Superintressant. Jag sitter här och bara, ja, det är ju helt rätt. Heaven and hell för leverantörerna som då plötsligt blir utbytbara. Det har man ju sagt tidigare, att bara genom att köpa SaaS-tjänster så är man utbytbar. Men så enkelt är det ju inte. Utan det handlar ju om hela det här landskapet som man bygger upp. Men om det plötsligt går att byta ut komponenter eller ta bort en bit i en HR-systemlösning och förbättra den med någonting annat.
Exakt.
Det skapar ju verkligen en annan typ av konkurrens på marknaden.
Ja, och jag vill också ta ett till exempel där. För jag hade en systemleverantör som jag pratade med tidigt. Där vi hade en kund som ville plocka ut. Alltså vår integration hade gjort det möjligt för kunden att plocka ut en del av den andra systemleverantörens befintliga process kan man säga.
Okej. Okay.
Och reaktionen var väl inte han knorrade och vred sig och var väl inte supernöjd över detta. Och jag tror att den reaktionen är liksom inte bara bakåtsträvande men också rent av skadlig för systemleverantören. Alltså jag tror att kunden ska få bestämma själv. I vilket system vill jag göra vad?
Absolut.
Så ja, det är självklart för dig och mig. Ja. Det är inte för systemleverantörer.
Nej, men det är väl klart. Alltid.
Och det är ju så. Men jag vet nästan, jag skulle säga nästan alla jag har jobbat med. Jag vet inte om du upplever samma, men där har man velat plocka ut. Även fast man har ett HR-system som erbjuder visselblåsarfunktion. Så kanske man ändå vill ha en extern leverantör för det. För man känner att den inte täcker det behovet man har. Rekryteringssystem till exempel. Mm. Man kanske har en funktion i befintligt HR-system men det täcker inte heller behovet. Då vill man ha ett annat. Inte sätta stopp för kunden. För får kunden välja vad man vill göra vad så kommer den vara fortsatt nöjd med det system den använder EFA och de funktionerna den har hos er om den får göra det andra i ett annat system. Så låt kunderna.
Man är nog rädd. Man har varit van vid att man hellre stoppar in mer och mer och mer i en plattform. Då växer man i sin trygghet. Man måste tänka helt annorlunda då gentemot sina kunder.
Mm.
Med när flexibiliteten finns där. Ja, ja men jätteintressant.
Mm.
Men du, som en sista fråga. Finns det några råd du vill ge till de HR-lyssnare? Nu har vi pratat om många olika saker. Men något speciellt du vill skicka med så här på slutet?
Ja, men vad ska jag säga? Men jag tror att också inte missa möjligheten. Det känns som nästan nu när vi har pratat, jag hoppas inte jag har skrämt någon. Jag hoppas att fler är liksom intresserade av integrationen. Men inte missa den möjligheten som finns med integrationer. Alltså vad den kan skapa utrymme till att faktiskt jobba med mer kvalitativa saker, få bättre data. Så våga utforska det området skulle jag säga.
Mm.
Att inte vara rädd för att gå in där. Och vi finns här, vi har också möjlighet att ge gratis konsultation. Om det är så att man har liksom funderingar kring detta.
Säg inte för mycket, nu blir du nerring.
Ja, men det blir jag gärna. Det är inga, jag kan prata om detta dygnet runt, så det är inga problem. Men vi vill också, det är väl också en del. Klart, jag vill förstå vilka utmaningar de sitter med. Och det förstår man inte om vi inte pratar med varandra.
Precis.
Men att inte vara rädd för att öppna det locket. Mm. Vilka möjligheter finns. Mm. Och sen kanske, som sagt, API-erna säger nej, men vi kommer inte kunna skicka åt det hållet idag.
Mm.
Men som sagt, vissa leverantörer jobbar vi så nära så att de anpassar sina API efter våra behov.
Ja, och ni känner ju väldigt många leverantörer också. Och jag brukar ju ta upp att vi har, jag vet inte om jag har räknat om det här på ett tag, men 39 HR-systemsleverantörer som är aktiva på marknaden här. Och jag tror säkert det egentligen kanske är fler. Mm. Men bara det liksom, att känna till de här och deras olika, ni lär ju känna dem nästan bättre än de som jobbar med utvärderingar för att ni jobbar så tajt tillsammans.
Mm.
Och det behövs ju det här då för att kunna knyta ihop allt det här.
Verkligen. Mm. Och det är jättekul faktiskt också att vara, precis som du är, en oberoende part, att få vara i alla. Och det är också kul tycker jag, för det är väl lite det de här standardiserade integrationerna stoppar. Det här one size fits none, det vet man både om man jobbar med HR men också system. Varför finns det 39 olika system? Jo, det är för att det finns inte ett system för alla. Det gör ju inte det. Och det finns inte en integration för alla heller.
Nej.
Så våga utmana den tanken lite. Så vad behöver vi? Det är möjligt att faktiskt göra en integration som passar just er verksamhet.
Mm. Och jag tänker så här att jag vill skicka med något idag. Det brukar inte jag göra. Men jag tänker att man faktiskt ska omvärdera sitt systemlandskap. Det ger ju nya möjligheter. Så att en second opinion, titta på vad vi använder för funktioner. Finns det andra leverantörer? Det händer så otroligt mycket. Det finns så stora möjligheter. Så ni är ju en nyckel till det, säger jag.
Mm. Ja, men verkligen. Mm. De var kul. Bra insikt här nu, faktiskt.
Men tack så jättemycket för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma. Super, super roligt.
För att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.